Aron heter jag. Jag är pastor här i församlingen sedan ett par veckor tillbaka, får man väl säga. Tillbaka från semestern den här veckan. Jag och min fru jobbar som pastorer här med ansvar för unga och barn. Och för en vecka sedan så var vi på läger med alla ungdomarna. Jag tänkte berätta lite om det och sen ska jag predika över dagens profet då, som är Haggai. Jag tänkte så här, när jag står här precis efter ett läger, kan jag inte bara förbise att jag varit på läger. Ni måste få höra lite om det också. Så jag hoppas ni kan stå ut med det. Så ska vi komma till Haggai om en stund. Och det kommer vara relevant. Det kommer vara uppbyggligt för båda delar. Vi åkte på det här Chili XL som vi åkt på ett par år nu. 750 deltagare och ledare. Det är ett ganska stort läger, kan jag säga. Det är på gränsen till för stort. Men där var vi. Jag tänkte visa en bild på gänget från ena kyrkan. Här är de. Och några sitter här i rummet just nu och tycker det är jättestelt att jag visar det här. Det var några fler till och med. 20 pers från ena kyrkan. Och alla som ville åka med kunde inte hänga med. För det var fullt. Fattar ni vilken nåd att det är så många som råkar på läger nu? Så vi var totalt 160 ledare på lägret. Det blir typ 640 deltagare. Det var folk från 24-25 olika församlingar. Kollar jag på min fru som har koll på statistiken. 25 olika församlingar. Och det är så kul att göra läget tillsammans med dem. Alltså. Det är helt fantastiskt. Och här från Daniel Norrby var där. Predikade andra kvällen. En applåd för det. Lite bättre kan ni. Han predikade för 750 ungdomar. Tack. Vår alldeles egna Emanuel Garanat agerade lägrets budfirma. Han åker fram och tillbaka. Hjälmagården, Örebro. Hämta grejer, köper grejer, hämta människor. Alltså han kör varenda dag. Jag tror han sa att förra året spenderade han 12 timmar av lägret totalt. Alltså, i bil eller i Örebro. Nej, det var i Örebro som medde till i bilen. Helt galet. Johannes Bryngelsson har varit ljudtekniker och riggat så otroligt. Han har gjort så bra jobb alltså. Ni fattar inte vilken nåd det är att vi har Johannes Bryngelsson i vår församling alltså. Han är otrolig. Evelina var huvudledare och höll också ett seminarium som mixar i 4 dagar. Som man hade ett seminariespår man valde och så gick man det på morgonen. Så hon har haft seminarium om den sista tiden. Och tagit hand. Livet efter döden. Ja men det är typ en det beror på hur man ser på det. Det var ett teologiskt statement här. Och så har jag fick vara mötesledare tillsammans med en annan ledare. Vilket är så otroligt roligt. Och det är liksom när det är 750 personer inte bara säga att man går upp och säger hej som vi gör här hemma. Liksom, utan man får tänka igenom hur man ska göra. För det innebär ju förutom att säga hej och välkomna och be. Så innebär det också att man ska organisera nattvard för alla de här 750 personerna. I en liten kyrka. Och nytt för i år, organisera en vittnesbördskväll för alla de här som vi kallade för God Stories. Jag ska berätta om det alldeles strax. Men vi har haft otroligt bra läger och Jesus har gjort så galet mycket. Och det var ett sån otrolig hunger. Det är framförallt det jag tar med mig som mötesledare. Jag stod ju liksom inte, jag var ju framförallt liksom på andakten och höll på där. Så det var ju det jag såg av lägret typ. Och det har varit sån otrolig hunger efter Jesus på andakterna. Alltså jag har aldrig sett ungdomar så unga som bara sträcker sig så mycket efter Jesus och är kvar på andakterna så länge. Vi brukar ha som policy att ha andakter som är, vi har ju så här obligatorisk del och sen är det frivillig del. Och den obligatoriska delen brukar vara 50 minuter. Sen ska ungdomarna få gå om de vill. En av ledarna predikade i 37 minuter. Och alla satt kvar. Alla satt kvar efter det. När frivilliga delen började satt de kvar och var kvar i timmar. Det var helt galet. Och de bara stannade kvar och tillber Jesus. Jag tänkte visa lite här och nu hoppas jag att ljudet fungerar. Rasmus var beredd på hög ljudvolym. Det här är direkt från en andakt så får ni se en glimt av hur det var. Ni kan dra ner ljuset också så man ser lite bättre. Tack.
You save us.
Där var det slut tydligen. Ja, men ni fattar, det var liksom sån här lovsång kväll efter kväll efter kväll. Och egentligen måste liksom vara tyst på området vid 23 för att liksom inte störa grannarna. Men det gick inte att sluta. 23 var ju typ hälften kvar. Man kan inte avsluta en andakt eller en gudstjänst där det är liksom, vad blir det nu, 300 ungdomar som sitter kvar. Det är som att fylla det här rummet med folk. Och så bara avslutar vi mitt i. Vi körde på, jag tror det var fredagkvällen, höll vi på till 12. Lördagkvällen, sista kvällen, körde vi till 1. Det är så galet roligt alltså. Och jag bara slås av det. När jag ser de här ungdomarna, hur de sträcker sig efter Jesus, hur de stannar kvar och hur de ber. Hur viktigt lovsång är för den här generationen. Och det gjordes en studie för ett antal år sedan i hela Norden. Där man frågade unga kristna vad det är som påverkar eller format deras tro mest av allt liksom, i det kristna livet. Och de andra nordiska länderna så sa allihopa Bibeln. Det här är det som format deras tro mest av unga. Men Sverige stack ut. I Sverige så svarade majoriteten av ungdomarna att det är lovsången som format deras tro mest. Det är lovsång, det är musiken som format deras tro mest. Och min första reaktion, nu ska jag erkänna här, nu synd och bekännelse, var att vad är det för fel på människor? Det är ingen stadig grund att stå på. Men samtidigt älskar jag lovsång. Jag älskar att tillbe Jesus. Men den här boken behövs också. Men det är så härligt då att det inte är jag som är ansvarig för Chili. Det är inte jag som bestämmer hur man ska tänka. Det finns visare ledare än vad jag är. Så reaktionen från Chili är att istället för att försöka motverka den här kulturen så anammar vi det. Vi tar det och gör till vår styrka istället. Vi hjälper dem in i lovsången, få en relation till Gud. Och där kan vi lära dem mer utifrån Bibeln. Så alltså i dagens Sverige, vill man satsa på unga så måste man satsa på lovsång. Så enkelt är det. Det stämmer inte de andra länderna i Norden, men det stämmer i det här landet. Och ni kan ju se det. Alltså, så här som de höll på. Jag har sett det i bibelskolor bland unga vuxna. Men inte tonåringar. De brukar gå ganska snabbt. Det var häftigt i alla fall. Ja. Nu ska jag visa er en bild från en video från sista kvällen. Vi kan dumpa ljuset igen så ska ni se. Det här är runt 1-tiden på lördag, söndag morgon helt enkelt. Yes, så kan man röja klockan 1. Och efter den här låten tänkte jag skulle försöka gå upp och avsluta andakten vid 1-tiden. Det slutade med att vi stod där uppe och bad en kvart till efter det. Så att här någonstans kan ni se. Vi höll på 3 timmar 58 minuter den kvällen. Klockan var 1:18 när jag gick från andakten då. Och där har vi predikan då som höll på 37 minuter. Och ungarna satt kvar. Tonåringarna heter det. Ja, det är en generation som är så hungriga efter Jesus. Ja, det blir helt tagen alltså. vad de röjde på. Ja, och det roliga när jag står där uppe och ska avsluta den andakten och ber, så ser jag liksom hur slutet i änden av lokalen långt borta liksom hur det börjar droppa in fler. Det var inte så här att de började gå och droppa av, utan de kom in när vi började be och skulle avsluta. Och samtidigt liksom som vi har det här praise partyt, så är det disco som håller på. Vi är så här festkväll, sista kvällen alltid. Så då är disco där nere och vi håller på att prisa Gud. Och då har vi tydligen överröstat diskot. Och folk börjar komma upp till kyrkan istället för att vara med på att prisa Gud istället för att vara på disco. Det är helt reko, det är inget fel på det. Det är kul med, för de som gillar dans också, att köra det i diskot. Men ja, det är häftigt när lovsången drar mer än dansandet. Men på fredagkvällen, var det jag skulle komma till, så hade vi en vittnesbördskväll med nattvard. Vi kallar det God Stories, där ungdomarna bara fick berätta vad de har varit med om med Gud i deras liv, antingen på lägret eller innan. Och det var så många som ville berätta. Vi körde så här, först en ledare, sen en till ledare, sen drog vi upp tre ungdomar och direkt efter dem tre till. Sen körde vi lite lovsång, sen drog vi upp tre till och direkt efter dem tre till. Och så lite lovsång. Och sen körde vi tre till. Och sen var det fler som kom och ville berätta. Då sa jag stopp. Nu måste vi gå vidare i livet. Och jag tänkte att jag skulle dra några av dem här. Så bara ett axplock. Lite små anteckningar som vi gjorde. Vi hade en tjej som hette Erika. Det var en ledare som hette Erika. Hon hette Vilma. Hon hade problem med ögat. Hon var mindre, var nära på att förlora ögat. Förlora synen helt och hållet. Men de fick förbön och har kvar synen idag. Och stod där. Och nu när jag läser det så kommer jag tänka på en annan ung ledare som var uppe och vittnade förra året. När jag också var mötesledare. Då satt hon i rullstol. Och var tvungen att ha henne liksom nedanför scenen. För det är ganska hög scen där på Hjälmagården. Idag så gick hon upp på scenen. Så jag står där, jag har pratat med henne innan i rullstolen, så här, vad hon ska säga. Sen står jag där uppe på scenen och helt plötsligt står hon bredvid mig och bara, vad händer nu? När har det här hänt liksom? Då berättar hon att nej, men efter förra året Chile så bad de och läkarna sa att det här skulle aldrig hända, hon skulle aldrig kunna stå igen, men idag står hon. Hon går. Hon har rullstolen som stöd och använder den för det mesta. Men hon kan gå och ta sig upp för trappor alltihopa. Vi hade en Ludvig som berättade hur han blev frälst. Han var agnostiker för ett år sedan. Åkte på, om det var en konferens eller om det var det här Kilenlägret då. Mötte Jesus och vände helt och hållet om. Och liksom bara fått bearbeta det under hela året. Och bara Jesus fått forma honom i sin tro. Det var en kille från Korskyrkan i Örebro som berättade hur han under de här sista kvällarna på lägret fått dela flera budskap med människor. Och bett för flera stycken och liksom blev använd av Gud. Och det var specifikt en kille som han bad för, som han blev helad då. Jag vet inte, det var flera saker han bad för där. Vi hade en Ella från Stockholm som hade börjat tvivla på Gud. Men på ett möte eller en gudstjänst så fick hon ett väldigt tydligt kunskapens ord. Alltså att vi delar någonting som vi tror att Gud vill säga. Liksom. Och fick då... Ja, hennes tvivel blev krossad och började tro igen. En annan tjej från Örebro berättar om hur ångest, hon har haft ångest stora delar av livet. Men sen hennes föräldrar dog när hon var väldigt ung. Men då kvällen innan som hon berättade så fick hon be till Gud och ångestkänslorna bara försvann från henne. Sen var den här Maria som hon hade suttit i rullstol. Hon har en pappa som... är alkoholmissbrukare. Och hon har aldrig sett honom nykter, berättar hon. Men så hade hon bett, vad säger du, fredag kväll, torsdag kväll, när hon skulle hem till pappa då, och bara Jesus, låt honom vara nykter nu. Sätt honom fri från där. Och så kommer hon hem till pappa och han är nykter för första gången i hennes liv. Bön har makt. Det var en kille från Örebro som berättade att han var på Norge på ett skidläger och kraschade, självklart. Han skadade axeln, fick förbön på lägret och blev helad i axeln. Vi hade en annan tjej som var från Stockholm som jättehärlig och glad, som satt sig mitt emot mig och sa, det här vill jag berätta. Och så säger hon, jag är uppvuxen i en ortodox kyrka, serbisk ortodox tror hon sa. Men hamnat i missbruk när hon var ganska ung. Jag tror hon var under 10. 8 år gammal, hamnade i missbruk. Hon hamnade sedan i sexarbete. Blev traffickad. Hon blev satanist. Och sen hamnade hon på ett hem. Där hon träffade en kristen sjuksköterska. Som sa till henne att, som gav henne en bibel. Och sa att när du är frisk, när du är fri från det här, så får du komma hem till mig. Och så en kväll när hon hade bestämt sig för att ta sitt liv, så mötte Jesus henne. Och hon fick omvända sig från alltihopa och fick bli upprättad och helad. Och där sitter liksom en 20-årig tjej liksom superglad. Chocken för mig när jag sitter där och försöker summera vad hon vill säga. Och så får man höra det här. Det var helt galet. Och sen i början av lägret så hade vi ledare bett. Och så hade vi upplevt att Gud sa att masker skulle falla av. Alltså andliga masker skulle falla av ungdomarna. Och på tredje kvällen så predikade en vän till mig, Evelina Damaris. Jag måste bara visa bild på henne. Hon är cool. Hon predikade om att vi inte längre är jud eller grek. Att vi är liksom ett folk nu. Och sen la jag till lite där efteråt som mötesledare och sa liksom att det spelar inte längre någon roll vart vi kommer ifrån. Om vi är från Skarpnäck som hon är från, eller om vi är från Bromma eller Östermalm. Om vi är från Vivalla som är liksom Skarpnäck fast i Örebro, eller om vi är från Hallsberg. Som de sa var deras fina område. Vi är ett folk. Vi är förenade. Nu är vi syskon. Och till det så bad vi också sista kvällen att alla som kommer från tuffa områden och skulle åka tillbaka till väldigt tuffa områden. Vi ville ta fram dem, så vi fick be dem och sända ut dem och be om Guds beskydd över dem. Och det var ett jättestort gäng från Skarpnäck som hon är från då. Och det är ett väldigt tufft område i Stockholm. Jag tror de har varit uppe på polisens lista över särskilt utsatta områden. Och det var så mäktigt hur liksom de kom fram liksom 30 pers, när de var 50 pers till och med. Och stod längst fram och hela lägret sträcker sina händer mot dem och ber om Guds beskydd och Guds godhet över dem, Guds välsignelse. Och då fick vi påminna tonåringarna i det liksom om budskapet på torsdagskvällen som Damaris hållit det. Liksom att vi inte längre är olika folk, utan vi är ett folk, vi är syskon nu. Och så uppmanar vi dem också att kom ihåg någon av de här som står framför er. En av de här 50 ungdomarna, kom ihåg ett ansikte. Ta med det ansiktet hem, be för den personen. Och be om Guds beskydd liksom i vardagen. Jag hoppas att de gör det. Men det var mäktigt att få stå där och få omsluta dem i bön. Vi vet att det var några ungdomar som hade bara en månad tidigare hade sett en kompis bli skjuten i deras trappuppgång. Så det här är verkligen, det är världar som möts här på Chile. Och vi får stå enade som syskon och det är väldigt härligt. Efter vi hade stått där framme och bett för de här 50 ungdomarna från Skarpnäck och lite från andra till andra ställen också, så gick de ut tillsammans och bad. Och jag tänkte jag skulle låta någon berätta lite om det. Om Delina inte kommit eller? Nej. Vill Abigail och Helena berätta vad som hände? Så de här 50 personerna som vi bad för gick ut tillsammans och satte sig och bad. Och då ska jag också säga att Skarpnäck hade med sig i alla fall 15 ungdomar som var muslimer. Som vi var säkra på. Kan ni berätta, ni som var där ute, för jag stod ju på andakten.
Vad var det som hände efter vi hade fått be för alla?
Efter vi hade liksom fått be för alla så var det väldigt många som grät. Eftersom att de hade tappat en kompis från gängvåldet som finns i Skarpnäck. Och så gick vi ut och det blev väldigt känslomässigt för väldigt många, så vi bara alla satt oss på knä liksom, och var därför de och stöttade dem. Och vi bara började be, och man kände verkligen att helig anden var där och verkligen rörde folket. Och det var verkligen folk som aldrig har bett tidigare, och som Aron sa, som var muslimer också.
Så det som hände sen var typ, vi delade in oss i små grupper och sen så bad alla ungdomar för varandra. Medan alla grät för deras vän hade dött 3 veckor innan lägret. Så de bad för varandra, och sen så var det någon som sa kom, vi ber alla tillsammans i en cirkel. Så alla ställde sig i en cirkel. Sen vi hör Alex, han skriker på oss, ställ er på knä. Så vi ställde oss på knä. Sen vi alla bad. Sen Sonja, deras Skarpnäcks ledare, hon kom och Skarpnäcks pastor Kurre, han kom och de båda bad för oss alla. Sen efter att ledarna hade bett för oss, då så bad vi ungdomar alltså för varandra. Sen efter
Efter det så var det fler människor som bara kom och ville liksom be, så det fanns ingen segregation mellan oss alla. Det var liksom, vi blev ett folk liksom tillsammans. Och det kändes jättebra att alla bara kunde liksom samlas och be. Även fast vissa människor gick igenom tuffa saker, så kunde vi liksom vara där och liksom förmedla och ge dem en kärlek liksom, som Gud. Så ja.
Ja. Det slutade inte där. Efter att vi hade bett en runda, då så gick alla tillbaka i små grupper och bad för varandra. Och då i ena sidan man hör Esra, han ber för oss tjejer. Sen han bad för tjejer. Sen i andra sidan vi hör Alex, han bad för specifikt en kille från deras kyrka som var inne i det här gängkriminaliteten. Så han bad att han skulle komma ut från det och att han bara skulle vända sig till Gud och då skulle allting lösa sig. Sen efter så kom part 2 och då vi alla bad tillsammans i en stor cirkel igen. Och då så klockan hade varit över 23 för vi har satt tyst. Alla behöver vara tysta 23. Och klockan var över det, så att ledare kom till oss och sa att vi behövde vara tysta. Så då vi hörde någon skrika, kom vi går in till barnetältet och vi fortsätter i barnetältet. Så vi gick in i barnetältet, sen då det var part 3. Alla bad för varandra igen. Vi bad i en cirkel och det var då inte bara vi invandrare, vi hämtade alla svenskar, alltså så här. Allihopa, vi hämtade in allihopa, sen vi bad alla tillsammans, sen vi var på väg mot matsalen. Vi var klara, trodde vi. Sen, efter vi går ut, och då vi ser så här, några står utanför matsalen, inte utanför, lite längre bort. Och de ber för en kille, för han var, alltså, han var närmast den här killen som dog. De hade ju en vän som hade blivit skjuten på grund av gängkriminaliteten. Och han var närmast den här vännen. Så det var typ jobbigt för han. Så vi ser att alla ber för han. Och vi såg att de bad för han, så vi joinade också. Så alla började be för han igen. Så efter det, det var någon som kom till oss igen och sa att vi var lite högljudda. Så vi gick utanför, då stod vi exakt utanför matsalen igen. Och då vi skulle ju in till det här diskot. Men då vi ville ta så här en sista bön tillsammans, så vi bad igen i en stor cykel. Och man kunde faktiskt känna den heliga anden och det var faktiskt fantastiskt att se att så många människor som inte hade upplevt Guds närvaro fick göra det där och då. Och sen efter att vi hade bett i en stor grupp så delade vi in oss igen i två grupper. En med tjejerna och en med killarna. Och sen bad vi och sen gick vi in. Så den där natten det blev 100 människor som blev frälsta och 2 av dem var muslimer.
Så bra. En applåd för Helena och Abigail. Tack att ni ville dela.
Och vi vet också, vi har bekräftat det, att 20 personer som inte kommer från kristna familjer är vi säkra på att de tog emot Jesus. Så det är, och sen 100 personer generellt som bara valde Jesus för livet. Det är otroligt vad Gud har gjort. Och det är så slående också vad mycket vittnesbörd gör. Alltså att berätta vad Gud har gjort i ens liv, det kan göra så mycket. Ta med dig det. Att din berättelse om vad Gud har gjort i ditt liv kan betyda något för någon annan. Även vill du tillägga något om vad som har hänt på lägret?
Kan jag bara säga en sista sak. Alltså det är också så vackert för att vi är så många så alla får inte plats i den här kyrkan. På Hjälmagården är det en jättestor kyrka. Så alla ungdomarna sitter där och vi ledare, vi får inte plats så vi är utanför. Men i år då hade de gjort ett överföringstält där vi liksom gjorde videoöverföring med en tv så vi ledare också kunde höra predikan. Och sen på det så är det liksom ett bönetält som är liksom typ lika stort som, hälften så stort som kyrkan ungefär. Och jag var med som förebedjare och under de här kvällarna, så fort de sa att förbön var öppen, så bara strömmade ju ungdomarna till förbön. Och vi bara fick be för person efter person. Som, det var många som blev helade, det var många som fick ta emot Jesus. Och det här är verkligen en annorlunda generation, där det känns som att liksom fördomar om Gud, de har inga fördomar om Gud, de som inte, för de vet ingenting om Gud. Så vi får, liksom, vi får be för dem och berätta för dem vilka Gud är. Och en kväll så fick jag, satt jag bredvid en tjej som inte från en kristen familj. Och vi lovsjöng tillsammans i en timme. Och sen så sa mötesledaren, nu ställer vi oss upp. Och så hon ställer sig upp bredvid mig. Och så sa de, nu sträcker vi upp våra händer. Så sträckte hon upp sin hand och så höll vi om varandra. Och i en timme så fick jag bara stå och lovsjunga tillsammans med den här tjejen som inte kände Gud. Och sen så frågade jag bara, får jag be med dig till liksom frälsning till Jesus, för nu har ju du stått och lovsjungit här liksom en hel timme tillsammans med mig. Och hon sa ja, jag vill ta emot Jesus. Och den här öppenheten, den är annorlunda, för att de ser vem Jesus är, de ser vad Gud gör. Och vi som är kristna behöver berätta vad Gud gör, för att det finns så många människor i den här världen som aldrig har hört om Jesus, som aldrig har hört om den här kärleken, som aldrig har fått känna den heliga andes närvaro. Och jag tror att det, nu berättar vi om det här läget som vi har varit på. Och jag tror att Gud vill fortsätta göra det i vår församling, i vår stad och där vi är. Där vi kristna är. Det stannar inte här. Och jag tror att det handlar jättemycket om vad man har för förväntan på Gud. För att de här ungdomarna, de förväntar ju sig. Oh, men alla andra fick ju, de här som berättade sina vittnesbörd, de blev ju helade. Eller de liksom fick ta emot Jesus, då kan ju jag göra det. Och jag vill bara skicka med som en uppmuntran till oss kristna att ibland så behöver vi också berätta vad Gud gör i våra liv för att folk ska få en förväntan på vad Gud kan göra i deras liv.
Mm. Ja. Att vara kristen så innebär ju att vara en liten Jesus. Har ni hört det? Kristen var ju ett öknamn som romarna hade på de kristna. Att de var små Jesusar. Det är vad det innebär att vara en kristen. Att man är en liten Jesus. Att vara Jesus för din granne. Det är vad det innebär att vara kristen. Att vi är ett folk. Enade i Jesus. Ja, vi kan prata länge om det här. Ska vi gå in i ordet kanske? Har du din bibel med dig? Slå upp Haggai. Dagens profet. Och det här blir en liten historielektion också. Och jag tycker det här är så otroligt spännande. För det här är en profet som är väldigt tydligt kopplad till andra böcker i Bibeln. Om du vet om Esra, Nehemja böckerna. Det här är tiden, Haggai profeterar under den tiden när templet skulle byggas upp igen. Och det här är också en av de sista profeterna innan den tysta tiden, som man kallar det. När det var inte kom några nya profetier under typ 300 år. Från typ år 300 till ja, när Jesus och Johannes började sina tjänster. Då. Det var då man började höra Guds röst igen. Och det är en väldigt spännande tid i judarnas historia. Det är en väldigt politisk tid. Det är en tid av spänningar. Eftersom de återvänder från exilen i Babylon och ska återbygga sin stad, sitt tempel, sina hem. Och samtidigt som det är en massa grannfolk som tycker att nej, kom inte hit och börja hålla på och bråka med oss igen. Och Haggais bok består i stort sett av fyra budskap som förmedlas under en period på cirka 15 veckor. Det är en kort tjänstgöring för Gud alltså. 15 veckor av hans liv är nedskrivet i den här boken. Och de är skrivna under, eller uttalade i alla fall, vi vet inte om de är skrivna. Men de förmedlades under hösten år 520 före Kristus. Och det går med sån säkerhet att sätta datum på de här. För det står att ja, men Herrens budskap kom till Haggai i kung Darius andra regeringsår på första dagen i sjätte månaden. Och utifrån det kan vi datera de här. Och det är lite kul. Så första budskapet kom till Haggai den 29 augusti 520. Det är ganska snart. Det andra budskapet kom den 21 september 520. Sen är det tredje 17 oktober och det sista 18 december. Nu vet du det. Ta med dig det när du läser. Nu, en liten tidslinje. Så vi har 586 så revs templet i Jerusalem och folket fördes ut i exil. Så Salomos tempel, som var stort och mäktigt och fantastiskt på alla sätt och vis, rivs ner. Och du kan läsa om det här när du är hemma sen. Vi läser inte det nu. Andra kungaboken 25 och andra krönikaboken 36. De två ställena, ska jag lägga upp dem också. De berättar om det. Det är jättespännande. Läs det. Och sen har det bott en viss skara kvar i Jerusalem. Men de flesta har blivit tvångsförflyttade till Babylon. Och sen kommer 538 då den persiska kungen besegrar Babylon. Kyros heter den kungen. Och två år senare, 536, så beslutar han, eller han berättar att judarna ska få återvända till sitt hem. Och då går Jeremias profetia i uppfyllelse. Och nu kan vi faktiskt slå upp andra krönikeboken, för det här är spännande. Andra krönikeboken 36 är det, ja. Vi tar den biten nu. Då står det så här. Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren Kyrios tanken att sända ut en förordning som skulle förkunnas över hela hans rike, både skriftligt och muntligt. Detta Herrens ord, detta för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Så säger Kyros, kungen av Persien. Herren, himmelens Gud, har gett mig alla jordens riken och han har befallt mig att bygga ett tempel åt honom i Jerusalem, i Juda. Vem det än är bland er som tillhör hans folk, må Herren hans Gud vara med honom. Och det fortsätter sen i Esra som är kopplat, liksom, de fortsätter direkt på varandra. Där det står också, må Gud vara med honom. Han ska nu be sig till Jerusalem i Juda och bygga Herrens, Israels gudshus som är i Jerusalem. Alla som finns kvar ska få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De ska få silver, guld, gods, boskap och frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem. Så där är vi. Sen kommer, dröjer det några år innan templet byggs. För det byggs först 520. Så det är en 16 år där som det tar innan de börjar. Från att de får återvända tills att de börjar bygga. Och det är just år 520 som jag sa, som vår profet, dagens profet, kommer in i bilden. Och om du läser Esra så får vi en berättelse om vad som händer den här hösten. Läser du i Haggai så får du en helt annan bild av vad som händer den här hösten. Och det är lite spännande också. Man kan ana att det finns lite meningsskillnader mellan de här två figurerna. Esra vittnar om att de försöker bygga upp igen templet, staden, men att de hindras av fienderna, deras motståndare i landet, som sätter käppar i hjulen och genom att skicka brev till kungen och säga, hallå, vem har tillåtit dem att göra så här? Och så har de bytt kung och så vet de inte vad de ska göra. Så till slut blir det så att människorna i Jerusalem stoppas enligt Esra från att bygga upp Guds tempel och staden. Men, som jag sa, Haggai ger en annan bild av situationen. Och då ska vi komma ihåg att som profet så var, alltså en profets huvudsakliga uppgift var inte att förkunna om framtiden. Utan en profets uppgift var framförallt att vara en förmedlare och förkunnare. En förmedlare av Guds budskap och en förkunnare av Guds vilja för folket. Och den rollen står verkligen Haggai i. Han berättar, vi ska se om jag kommer tillbaka till Haggai här. Han menar att folket har avvaktat. Folket har saktat ner arbetet och de har inte prioriterat Guds hus. Så låt oss läsa från Haggai 1. I kung Darius andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden, så vad var det jag sa, 29 augusti, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubbabel. Ja, den här kan jag sätta upp den också. Så. Zerubbabel, Shealtiels son, ståthållare Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Så säger Herren, härskornas herre: detta folk säger att ännu inte dags att bygga upp Herrens hus igen. Så kom Herrens ord genom profeten Haggai: är det då dags för er själva att bo i panelade hus när detta hus ligger i ruiner? Kan ni ana kritiken här eller? En del av det här folket säger att det inte är dags att bygga upp Herrens hus igen. Är det då dags för er själva att bo i bra hus? Så det som har hänt här, de har flyttat till Jerusalem. De trodde säkert att det skulle vara en fin stad liksom, men de möter ruiner. Det är helt raserat. Och det första de gör är att bygga upp sin egen hem, vilket är förståeligt på ett sätt. Men Haggai kommer och berättar sanningen. Att det var fel prioriterat. De skulle prioriterat Guds hus, de skulle prioriterat templet. Och det kanske är framförallt en kritik till Zerubbabel och Josua eller Jeshua, som hade ansvar för bygget och för staden. Men det är också en kritik till hela folket att de inte prioriterar. Och i fyra tillfällen så återkommer Haggai till det här uttrycket: tänk efter hur ni har det. Tänk efter hur ni har det. Och vi ska läsa några av de tillfällena. Vi fortsätter i kapitel 1, vers 5. Så säger nu härskarnas herre: tänk efter hur ni har det. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte druckna. Ni klär er men blir inte varma. Den som får någon inkomst stoppar sin lön i sin börs med hål. Så säger härskarnas herre: tänk efter hur ni har det. Och det här summerar ganska bra hela Haggais budskap. Tänk efter hur ni har det. Ni skördar mycket, men ni får lite tillbaka. Ni klär er, men blir inte varma. Och den som får inkomst stoppar sin lön i en börs med hål i. Och det fortsätter vers 8. Förmaningen till folket: gå upp i bergen och hämta ner timmer. Bygg upp mitt hus. Jag ska se på det med välvilja och visa min härlighet, säger Herren. Ni har hoppats på mycket men fått lite, och när ni fört hem det har jag blåst bort det. Varför? Säger härskarnas herre. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni jäktar var och en med sitt eget hus. Därför har himlen hållit tillbaka sin dagg och jorden sin skörd, och jag har kallat fram en torka över landet och över bergen, över säden, vin och olja, över det som marken producerar, över människor och djur och över era händers arbete. Tänk efter hur ni har det. Ni har hoppats på mycket men fått lite. Varför är det så? För att mitt hus ligger i ruiner. Och så står det sen hur Zerubbabel och Josua och hela resten av folket som fanns kvar lyssnade till Herren och fruktade Herren och började bygga. Och det kan vi läsa om om vi går tillbaka till Esra. Så står det i kapitel 5 i början. Då står det: profeten Haggai, Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem och i Israels Guds namn som var över dem. Zerubbabel och Jeshua började då bygga upp Guds hus igen i Jerusalem. Och Guds profet var med dem och hjälpte dem. Så här börjar de bygga templet. Och då kommer hans andra budskap till Zerubbabel och Jeshua. Detta förmedlar Haggai, Herrens sändebud. Detta budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. Och Herren inspirerade Zerubbabel och Jeshua och hela resten av folket som var kvar, att de kommer börja bygga upp härskarnas herres, sin Guds tempel. Och det fortsätter i vers, ska vi se här, kapitel 2, vers 16. Tänk nu efter hur det blir från och med idag. Innan stenen var lagd på sten i Herrens tempel, hur var det då? Om någon kom till en sädeshög på 20 mått, fanns där bara 10. Och någon kom till en vinpress på 50 mått, fanns där bara 20. Jag lät er säd drabbas av mögeldag, mjöldag och mögel och slog ner ert arbete med hagel. Och ändå vände ni inte till mig, säger Herren. Tänk efter hur det blir från och med idag, den 24 dagen i 9:e månaden, då grunden till Herrens tempel blev lagd. Tänk efter. Finns det någon säd kvar i logen? Ännu har marken, varken vinstocken, fikonträdet, granatträdet eller olivträdet gett någon skörd. Men från och med denna dag ska jag ge välsignelse. Så Haggais budskap till Jerusalem, till judarna, till Zerubbabel och Jeshua är att ni har prioriterat fel. Ni har lagt tid på era egna hem istället för att bygga upp mitt tempel. Och se hur det går för er. Se hur det går när ni prioriterar ert eget framför mitt hus. Ni skördar mycket men får lite. Men tänk efter hur det blir från och med nu när stenen är lagd. När grunden är lagd på Herrens tempel den 18 december 520. Från och med denna dag ska jag välsigna er. Och det här påminner väldigt mycket om vad en annan, kan man säga, profet sa ett par år senare. Sök först Guds rike. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så får ni allt det övriga också. Och när säger Jesus det här? Han säger det i Matteus 6, 25-34. Där han talar om att inte oroa sig för att Gud kommer förse. Det står så här i vers 31. Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka eller för vad ni ska ta på er. För sådant jagar alla världens folk efter. Er fader i himlen vet vad ni behöver. Vet att ni behöver allt detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så får ni allt det övriga också. Oroa er alltså inte för morgondagen, utan lös problemen den dag de dyker upp. En dags bekymmer räcker mer än väl. Och Haggais budskap gäller än idag. Tänk efter själv. Tänk efter hur du har det. Är det kanske dags för en tid av att bygga upp Guds hus igen? Är det kanske dags i ditt liv att börja sätta handen vid plogen? Att göra något för Guds rike? Tänk efter hur du har det. Är Haggais uppmaning till oss. Är det kanske dags att börja be för din arbetsplats eller dina vänner? Är det kanske tid att hitta en uppgift här i församlingen eller i någon annan församling där du känner dig mer hemma? Är det kanske dags för dig att ta tag i din relation med Gud? Är det kanske dags för dig att börja läsa din bibel? Att börja be? Att börja komma regelbundet på gudstjänst. Att ta tag i din relation med Gud. Det är Haggais fråga till dig. Tänk efter hur du har det. lovsångsteamet kan komma upp, så ska jag gå ner för landning. Kanske är det dags att göra som ungdomarna på lägret och börja hungra efter Gud. Och söka mer efter vad Gud vill ha, vill ge dig. Och då vill jag bara uppmana dig, be om en större hunger. Om du inte känner den här hungern men känner att Gud, jag vill. Jag har en längtan i mitt inre efter mer av dig, men jag känner den inte i mitt hjärta, en hunger efter dig. Be så ska du få. Sök och du ska finna. Bulta och dörren ska öppna för dig, som Jesus säger. Så vi tar en stund i lovsång och jag bara uppmanar dig, tänk efter hur du har det och fråga Jesus, är det någonting jag behöver ändra på? I all enkelhet. Han är en god Gud som vill dig väl. Han vill ditt bästa. Och det finns ibland saker som vi behöver lägga bort. Som vi behöver sluta upp med. Och ibland kanske bara ge till Jesus. Tänk efter hur du har det. Och sök först Guds rike. Hur det än må se ut. Och fundera också på, vad är Guds rike då? Om du först ska söka Guds rike, vad kan det då innebära? Det Jesus gjorde, det som de här böckerna i, ja, inte riktigt mitten men mot slutet vittnar om, är hur Jesus instiftar Guds rike på jorden. Hur Jesus ser den svaga, de hemlösa, de slagna, de sårade, de utstötta. Hur han upprättar, hur han helar, hur han visar kärlek, hur han visar glädje, hur han ger av sin frid. Det är Guds rike. Hur kan du vara med? Hur kan du söka först Guds rike? Hur kan du vara med och föra fram Guds rike? Utbreda Guds rike. Sök först Guds rike. Jesus, vi bara ber om din hjälp, om din vishet. Ber, låt din vilja ske med oss. Låt ditt rike komma i den här staden, så som i himlen, så också på jorden. Om det finns saker i våra inre som vi behöver lägga ner inför dig, så ber dig, uppenbara det för oss. Visa för oss vad din vilja är, vad du längtar efter för oss. Och hjälp oss inse att du är god och du är kärleksfull och du vill oss väl. Och att du inte vill att vi ska lägga ner med någonting som skadar oss. Eller låt din kärlek ta över våra hjärtan. Låt en passion för dig ta över våra hjärtan. Jag ber att du gör ena kyrkan mer lik dig. Jag ber att ena kyrkan ska få en plats där de svaga får bli upprättade. Där de sjuka får bli helade. Där den som är sårad på insidan får bli upprättad. Jesus, vi kanske inte är en perfekt församling, men vi ber, låt din vilja ske. Gör oss mer lika dig. Och hjälp oss att först och främst söka ditt rike. Söka din vilja.